den 28 februari 1986, det är nog en sån där kväll när de flesta kommer ihåg vad de var och vad de gjorde och sånt där. Det är ett riktigt historiskt landmärke. Vi ska inte diskutera det, men visst är det så att på lördagmorgonen sen så var Sverige annorlunda än det hade varit tidigare. Och det är många som säger att efter det har det bara blivit värre och värre. Jag vågar inte säga mer än så just nu. Jag bara kommenterar den nuvarande regeringen och sånt där. Det är bättre att du tar vid här, Stig, så det blir ordning. Varsågod.
Tack. För något år sedan kan jag säga, eller ungefär vid den tidpunkten jag gick in i den här utredningen, så hade jag ju ingen begrepp över hur stor den var. Det fick jag faktiskt till slut, för jag var med på slutförhören när sista granskningskommissionen under 3 dagar från morgon till kväll satt och pratade med oss. Jag hade ju ingenting att tillföra, för att jag hade ingen kunskap om den här utredningen vid den tidpunkten, men jag fick ändå delta som nytillträdd chef i den här rollen. Men de hade anställt folk som tittade på mängden information i den här utredningen, alltså för snart 13 år sedan. Och man kom fram till att om en erfaren jurist tog del av 300 dokument varje dag, måndag till söndag, så skulle det ta upp till 10 år att gå igenom utredningen. Och då kan ni kanske förstå lite grann, för jag kan nog påstå att idag skulle det nog ta 14 år, 15 år kanske. Och då kan ni förstå mängden av information, att det är ingenting man tar in egentligen. Sen utav de skäl, när jag ska gå fram lite grann i händelseförloppet, det är att när Öskaland greps, det hade ju varit ett väldigt stort spår i Palmeutredningen, men jag har ändå tagit del av sammanfattningar vid den här tidpunkten, och jag bestämde mig för att jag kan aldrig läsa in det här materialet. Det är helt omöjligt. Så att när han greps och vi fick tillträde genom turkiska myndigheter och förhöra honom, så ville dåvarande åklagaren Jan Danielsson absolut att jag skulle åka med ner till den här ön. Men jag sa att det finns inget anledning för mig, att jag skulle gärna göra det för att träffa en person som har stått mycket i alla fall i centrum i världen för sin roll i PKK. Utan jag skickade med 2 utredare plus Kerstin Skarp, numera vice riksåklagare och ny förundersökningsledare i Palmeutredningen efter Agneta Blidberg, som för bara någon vecka sedan gick i pension. Så de åkte ner och fick träffa Öskaland, och sedan dess har vi dragit ett streck över den utredningen, kan jag säga, eller PKK. Även om vi i praktiken hade gjort det långt innan, men det var liksom slutfasen i det här. I alla fall så finns det, eller fanns det för något år sedan, jag tog inte med den helt färska siffran, närmare 140 000 dokument i den här utredningen, varav då 85 000 persondokument. Vid den tidpunkten så var det uppemot 12 000 människor som har förhörts i utredningen. Och vi har närmare 50 000 vad vi kallar händelsedokument, alltså händelser som är registrerade i utredningen, som vi kan koppla tillbaka om jag går in och söker. Exempelvis, som ett exempel som jag satt och pratade om på vägen hit. Var förekommer det uppgifter om en röd mössa i utredningen? Då kan jag direkt gå in, trots den här enorma mängden, och plocka ut de dokumenten. Så fungerar en operativ registrering i ett spaningsärende. Jag vill bara ge den här bilden för att ni ska förstå att det här är liksom ingenting man läser in och tror att man kommer ihåg. Eller jag menar, sånt som jag höll på med för 3-4 år sedan kommer inte jag ihåg idag faktiskt. Kommer det in information, så kan jag ju bli påminn om det, men då har jag ju möjligheten att gå in i databasen och söka rätt på det och läser in mig på den delen som kan jag har ett behov av den här tidpunkten. Jag tänkte innan jag går in på när jag gick in, så kan jag väl prata om en sak som blev väldigt förödande kanske i den här utredningen mot Christer Pettersson. Jag tror personligen att hade det varit en annan person som hade blivit mördad, så borde vittnesmålet utav Lisbeth Palme ha räckt för att få någon fälld för det här mordet. Så kan man tycka. Men det som bidrog till att det gick snett, det var att hon fick information, hon kom till polishuset, att den som var gärningsmannen var en alkoholiserad person. Och det är klart, det är inte så där väldigt bra när man ställer upp en konfrontationsgrupp som en person ska peka ut en eventuell gärningsman, när man plockar ut poliser, fångvaktare och blandar ihop dem med Christer Pettersson, som dessutom som enda person hade olika skor mot de övriga. Då får man väl nästan utgå ifrån att det finns risker att det går snett. Och det är alltså det är sånt här, sådana misstag som man absolut inte har råd att göra faktiskt, men som gjordes. Och det där är ju ingen trevlig situation faktiskt, när det blir så här gång efter annan som det har blivit i den här utredningen. Ja, när jag fick det här budet och åkte hem så hade jag fortfarande ett halvår kvar nere på krigsförbrytartribunalen. Och jag, fram på hösten då när jag väl skulle flytta hem till Sverige, så kände ingen större, egentligen större oro. Det enda jag var orolig för, det var egentligen mediekontakterna, för jag förstod att det skulle bli en hel del. Jag hade själv inte då vid den tidpunkten på 3 år i stort sett mött medierna mer än lite grann nere i Haag när det blev känt att jag skulle gå in i rollen. För jag fick inte prata, ingen av oss som var anställda fick prata, utan det var speciella som var utsedda för att prata om krigsförbrytartribunalen. Och jag visste inte heller då att jag kom hem till något som sen var väldigt debatterat, och det var ju resningsansökan mot Christer Pettersson in mot Högsta domstolen som var på gång vid den här tidpunkten. Jag kände mig lite grann som femte hjulet, kan jag säga, under vagnen när jag går in där. De hade jobbat ett år med den här resningsansökan, och jag var med på många av de här åklagarmötena med riksåklagaren. Alla vi diskuterade helt naturligt hur man skulle ta det. För problemet med den här resningsansökan, det är i ett sånt läge som det var, att en lag som skrevs någon gång i slutet på 1800-talet, som man har döpt till förtilieprincipen, den säger att ska man få en resning i Högsta domstolen så får man bara använda nytt material som är intaget sista året. Och det innebär att, för enkelhetens skull att säga, att började man att jobba mot Christer Pettersson för en resningsansökan 1 januari, då fick ingenting använts som har tagits fram i den här utredningen dessförinnan. Och det var ju en sak som Claes Bergenstrand pratade om. Vi diskuterade väldigt mycket faktiskt kring, för det var vissa uppgifter som låg 3 månader före den här brytpunkten. Och han kom fram till att han är tvungen att chansa att ta med det, för att vi skulle med tyngd kunna påvisa för Högsta domstolen att det fanns skäl för den här resningen. Det som egentligen sågade av helt och hållet den här resningsansökan, det var ju att Högsta domstolen gick strikt på 1-årsgränsen. Och det gjorde att många av de här uppgifterna som vi skulle ha fått använda, om inte den gränsen hade funnits, skulle ha starkt bidragit till, tror jag, en resningsansökan. Idag med facit i hand så kan jag vara glad att det inte blev någon resningsansökan, det kan jag säga. För att jag bestämde mig för att göra en inventering på Säkerhetspolisen, och det tog närmare ett år, tror jag, när jag fick in allt material. Och där fick jag fram sådana uppgifter som gör att jag är till 100% säker på att en av de hemliga vittnena som fanns till resningsansökan, den personen ljög. Så det hade inte varit bra faktiskt. Så komplicerad och eländig var situationen. Jag har suttit många dagar uppe på Säkerhetspolisen och tagit del av. Mycket fick vi ju ta ner i utredningen, men mycket kunde vi inte ta ner, för det gick mixat in i annat. Och då fick jag sitta i ett specifikt rum och läs under dagar och veckor ibland materialet, för att det fick inte lämna Säkerhetspolisen. Så enkelt var det. Så att, och då var det ju mycket frågor kring det här med hur tar man det här i en sån här situation. För mig var det inte svårt, för att jag var ganska ny i utredningen, men jag började förstå hur komplext det här var, hur illa det kunde bli. Och faktum är att det gick väl ett 2 år, tror jag, så fick jag en meddelande utav min chef Lars Nylén att jag skulle ta kontakt med en som heter Tommy Lindström. För det hade dykt upp information ifrån en affärsman som hade varit i Sydafrika. Och jag visste ju, jag hade tagit del utom rätt mycket ifrån Sydafrika-delen, och jag visste ju att Jan Danielsson och Hans Ölvebro hade varit där nere och träffat mycket folk, men vissa fick de inte prata med, bland annat en senator där nere. Och det fanns mycket som hängde verkligen löst, kan jag säga, när det gällde Sydafrikaspåret, som vi kallar det. Så jag åkte bort och på Tommys kontor, det kan jag lugnt berätta, för det blev väldigt medialt sen, men ni kan få bakgrunden av det. Så träffade jag den här personen som heter Kent Island. Och jag tyckte att det var ingen riktig bäring i de här uppgifterna, men det här knöts ihop med sydafrikanska underrättelse och tjänster. Och jag läste, tog mer och mer del av det. Jag läste nog, tror jag, säkert 6 månader i stort sett varje dag. Så att jag tog in allt om Sydafrika. Alla deras mördarorganisationer som man hade. Hur man mördade folk, insåg jag sen efter en tid. Helt, de tog ingen hänsyn alltså där nere. Plus då att det var klart att Olof Palme fanns ju på deras dödslista dessutom. Sen kom det, vi fick upp folk här från Sydafrika, för detta generaler som hade tillhört de här olika organisationerna. I den här grupperingen i alla fall, som höll på vid sidan utav lite grann utav Ebbe Carlsson-modellen. Där fanns då Tommy Lindström, Kent Island, Sten Andersson, för detta utrikesministern. Jag hade ganska hög press på mig, eller stor press på mig, från dåvarande rikspolischefen. Och Nygren, som var tilltänkt statsminister istället för Göran Persson, han ingick väldigt temporärt i den här grupperingen. Och jag levde under en extrem press i närmare 3 år faktiskt. Och jag fick tryck på mig hela tiden att jag var tvungen att ta mig ner till Sydafrika och klara ut problematiken kring det här. Och jag visste att söker jag den vanliga vägen och åker ner till Sydafrika med alltså en vanlig rättshjälpsbegäran, då skulle jag ha medierna före mig där nere. Och då var det helt hopplöst att jobba i stort sett med det här. Men då slog det mig att när jag hade på tribunalen så jobbade jag med en kille som, jag har ingen betydelse vad han heter, men att han hade detachmentet eller vårt kontor i Sarajevo efter kriget. Så jag tog och ringde till tribunalen och frågade var han befann sig. Nej, sa han, är hemkallad utav Nelson Mandela för han ska bilda den nya typ FBI i Sydafrika. Man skulle göra en federal polis utav det här. Och sa att han är utsett som chef för den här organisationen Scorpion, som den heter. Och då fick jag mobilnummer, så jag ringde ner till Pretoria och fick tag i honom direkt. Och berättade kort om situationen som den var. Jag sa, han är på väg till England och sen ska jag till Kanada. Men om en månad är jag tillbaka, eller ja. Närmare en månad. Meddela bara mitt kontor vilken tidpunkt du ämnar att landa, så att hjälper vi dig med allt. Och du behöver inte begära någon rättshjälp för att åka hit, sa han, för min närmaste chef är justitieministern och det här är en personlig inbjudan till dig. Så på den vägen löste vi den biten i vilket fall. Och så jag var nere och jobbade runt lite grann där och fick träffa folk och kunde snart konstatera att det här var rent skit egentligen. Men jag tog också möjligheten att träffa senatorn som jag fick prata med och under en, han bodde eller var i en stad som heter Pietermaritzburg förresten, ligger på östkusten norr om Durban. Han tog emot mig efter stor tvekan. Men jag kom in där och fick prata med honom och då visade det sig att man hade varit nere och intervjuat honom och utgett sig för att vara polis. Så han trodde att han hade träffat poliser vid den tidpunkten när Jan Danielsson och Hans Ölvebro var där nere, och det var därför han vägrade att ta emot dem. Så det är mycket som hände. Men hur som helst, det här var ju inte färdigt med det här. Det fortsatte ju när jag kom hem till Sverige. Och då läckte det ut i medierna också att någon från Palmeutredningen hade varit i Sydafrika. De hade kontrollerat med justitieministerns presssekreterare som bekräftade det här. Men att de kommenterade inte mer än att de hade hjälpt mig att träffa de människor som jag önskade träffa där nere. Och trycket ökade successivt där hemma. Jag fick ju inte vara i fred på helger eller någonting. De ringde ju jämnt kring det här. Men till slut så upplevde man väl att man tyckte att det här gick troll i det. Så Kent Island gick till Dagens Nyheter. Och jag fick ju reda på det här faktiskt. Det var någon gång i september, oktober tror jag det var det här året. Och, för jag varit uppringd av en som ofta brukade ringa mig från DN. Så sa han att jag vill träffa dig, sa han, och diskutera lite grann i Palmeutredningen. Ja, sa jag, varför behöver du prata med mig just nu? Och sa jag, ja, det är inför årsdagen. Ja, men så då förlägger vi det här ut i februari istället. Det här var i oktober. Jag tänker efter. Nej, jag måste träffa dig, sa han till veckan. Jaha, okej, sa han. Det får du gärna göra. Kan det vara så, sa för då hade det läckt till mig det här. Kan det vara så att det är Sydafrika du egentligen vill prata om? Då var han alldeles tyst. Ja, sa han, det här är faktiskt, du vet du det. Ja, så jag jobbar väl som du, sa jag. Så det är inga bekymmer. Jag får informationer. Och det slut med att han sa att en av mina... Nej, han ringde dagen innan och sa att en av de högsta cheferna på DN vill vara med på det här mötet. Ja, vi sa, ni är välkomna. Och då gick jag till Nyleden. Och det har varit ett möte som jag tror varade närmare 4 timmar. De hade total insyn i vad precis vad som hade hänt där nere. Och självklart med tanke på att uppgiftslämnarna var sådana som var med parallellt nere i Sydafrika. Så de visste ju och kunde ge information. Vad inte jag visste när jag var nere. Jag visste att Kent Island, som kunde knyta mig till folk där nere, var med på samma plan och att vi skulle träffas då med hans uppgiftslämnare en kväll i Pretoria. Men vad jag inte visste det var ju att Tommy Lindström parallellt var med där nere också, som fick information och rapporterade hem. Så att det var en riktigt jobbig. Nyhlén sa faktiskt när vi skildes åt sen efter de här timmarna att det här var ett korsförhör, sa han. Och jag ställde frågan då, det sista, kommer det gå ut med det här i medierna? Ja, vi har inte bestämt oss än, sa han, på chefen på DN. Men vi får se, det blir väl i de närmaste veckorna i så fall. Och just den dagen när man bytte storlek på upplagan på DN, alltså från ett större format till ett mindre, då var jag uppringd 5:30 på morgonen, och då var det Lars Nyhlén som ringde från Uppsala. Så sa han att nu är det din tur att ta över, sa han, för nu har jag suttit i telefon med medier sen klockan midnatt, sa han, för då släppte de det på internet, de här nyheterna. Sen var det ett race på en hel jäkla vecka faktiskt, som var riktigt tuff. För det var ju inte bara Sverige och oftast Skandinavien, utan sen kom ju hela Sydafrika. För det läckte ut givetvis blixtsnabbt dit ner också i den här historien. Så att det är inte alltid en dans på rosor och sitt i de här utredningarna. Det är så mycket som händer under borden, om man säger, som det är svårt att förstå om man inte håller på med det. Man känner själv att man har kniven mot strupen och hela tiden i stort sett. Och det, de namnen det är ju som var aktuella här i Sydafrika, det var ju Jean de Kock och Craig Williamson, och de hade olika operationsnamn, Long Reach och mycket sånt som det tog tid att sätta sig in i, och hopplöst att få en sanning egentligen ifrån. Vi fick en färdig reserutt på mördaren som hade åkt ifrån Cape Town via Holland och upp, och vi hade ju ett kartotek på alla hotellgäster i Stockholm dagarna innan och fram till dagarna efter faktiskt mordet på Olof Palme. Det är närmare 50 000 tror jag namn på den här listan, hotellistan. Och då fick vi namnet på mördaren och vilket hotell han skulle ha bott på. Vi undersökte det. Det fanns ju ingen som hette så som bodde där. Och vi fick reseräkningar presenterade från Sydafrika på mördaren som hade varit här. Vi spårade honom. Han bodde vid den här tidpunkten i Australien. Jag minns inte om det var Perth kanske. Så han flög. Vi bestämde träff med honom, så att Kerstin Skarp och två utredare åkte ner till Bangkok och mötte honom där och hörde honom i ett par dagar. Sen kunde vi lägga ett lock på den delen också, för ganska säkert. Så det är mycket, och det här var ju ett sånt som har stått med det mesta i medierna och även med namnen där som jag nämnde förut, Sten Andersson och Tommy Lindström. Så det är ingenting som jag liksom läcker så sett, men det kan vara bra att veta ändå liksom hur mycket det är och vilken press man kan hamna in under. Så man, det är inte så det är kul när man vet att man kan få halsen avskuren dagen efter när man går till jobbet. För så har det varit många gånger faktiskt. Till där så var Jan Danielsson, han var ju chef första tiden. Han var mycket bekymrad när jag åkte till Sydafrika, men det han lugnade sig sen. Han fick ett samtal från Sveriges ambassadör som jag tillbringade en dag med där nere och hjälpte med en annan sak som var väldigt speciell. Han hade sagt till Jan Danielsson att känner man den här personen i Sydafrika, då känner man Gud själv, så du kan vara helt lugn, hade han sagt till Jan Danielsson. Så det gick bra. Hur som helst, han ringde mig en dag och så skulle vi äta lunch tillsammans, och så berättade han att han hade blivit utsedd till generaldirektör för Säpo. Och då försvann han bort, och då kom ju Agneta i Blidberg in som jag nämnde förut, och hon slutade sen nu som vice riksåklagare här, och jag var, 3 veckor sedan så var åt Therese Mattsson och jag och ett par stycken till avskedsmiddag för henne. Och jag var uppbjuden till RO då, för hon hade en litet party där också. Så då är hon borta, och nu är Kerstin Skarp då, som jag nämnde för någon, är ny vice riksåklagare och ny förundersökningsledare i Palmeutredningen. Och jag kan säga som så här att vi har gått igenom i stort sett dit jag vill komma eller har velat komma när det gäller den här utredningen på de här åren. Och tror jag att vi har i stort sett kommit fram. Det enda som tyvärr återstår, det är namnet på mördaren, och vi har inte fått någon fälld. Och det är ju ingen liten sak egentligen, men tyvärr där står vi. Jag kan inte ändra på det som det ser ut. Ett vapen som vi jagade väldigt länge var ju mockfjärdsrevolvern, och jag blev uppringd av Holmén på Expressen en dag. Jag kan inte säga hur många år sedan det är nu, men då ställde han frågor lite grann kring mockfjärdsrevolvern eller kring revolver generellt. Och ja, sa jag, du pratar väl om Åkfjärdsrevolvern? Ja, sa han. Vad säger du om jag kommer med en revolver och lämnar en kväll? Sa han. Ja, så jag har alltid sagt att jag bryr mig inte hur vi får tag i de vapen vi vill ha tag på, bara vi får tag i dem. Sen glömde jag nästan bort det, för det gick nog 3 eller 4 dagar. Så ringer han på eftermiddagen precis när jag ska gå hem, och så säger han det, att det kan vara så att jag ringer dig ikväll. Jag sa, då blir det nog att jag måste ringa och stämma om med dig, för att du får inte mitt telefonnummer, för jag har varit tvungen att byta flera gånger med anledning av media. Och det slutade med att jag fick en kontakt med honom och berättade att nu är ett vapen på väg nerifrån sjön uppe i Dalarna, och det kan nog vara så att det är Mockfjärdsrevolverna. Så jag tog tag i en tekniker och åkte upp till Expressen, och de hade transporterat den på rätt sätt i en hink med vatten. Och så vi fick ta den där, och jag ringde på en annan tekniker som mötte upp på tekniska roten, och vi gick och skruvade isär revolvern. Och det visade sig att det var Mockfjärdsrevolvern, och den personen som hade pekat ut det för Expressen, det var en som hade 7 eller 8 gånger varit med oss upp till den här sjön och pekat ut platser där vi har dykt. Men i botten på det här så låg det 100 000 kronor i belöning, och han litade inte tillräckligt som han var på svensk polis att vi skulle betala de här 100 000. Så han ville ha Expressen som ett skydd i det här, så att det verkligen skulle bli så, för att Holmén när han började med det, han såg ju till att begära in alla handlingar kring det som var skrivet kring det. Och belöningen låg ju där, så det var ju ingenting att snacka om det, utan vi skulle ju aldrig ha stopp bluffat. Men då när han fick med sig Expressen, och de tog dykare ifrån Åland, som Holmén för övrigt kände, han kommer därifrån, så pekade han ut rätt plats och de fann revolverna. Och han fick självklart sina pengar. Så att det var hur som helst, den här har vi gjort teknisk undersökning på. Det finns ju flera saker, och vissa delar kan jag tyvärr inte än berätta om vad vi har kommit fram till. För vi är inte helt klara med det som vi måste göra runt den här revolverna. Dels har vi kollat givetvis, jag kan inte säga hur många det var här som satt i trumman på revolvern, patroner. Och det är ju samma blyisotop som i Mockfjärdskulan som de sköt på poststationen i Mockfjärd och sköt en person genom benen. Och det är samma isotop som är i mordkulan som har gått genom ryggen på Olof Palme. Och det är härrör ifrån en smälta, som man säger i den här branschen, som kommer ifrån Winchester där de görs. Utav den smältan på 73 000 som tillverkades samtidigt, så gick 6 000 utav den ammunitionen till Sverige. Vi har kartlagt varenda parti i stort sett när det gäller Mockfjärdsrevolvern från norra Sverige till södra. Och det finns nog inget frågetecken kring det. Men när den här revolvern stals 1983 i en sommarstuga utanför Luleå, så, eller utanför Haparanda, förlåt, därför kallar vi den ibland Haparandavapnet, då stal man också en ask med ammunition med 96 patroner. Den här revolvern gick via Finland ner till Småland, deltog i ett, var med som ett vapen i ett rån, och hamnade sen slutligen efter en tur i Göteborg uppe i Mockfjärd där skjutningen ägde rum. De här 3 rånarna som gjorde det här, de åkte upp i nordöst om Mockfjärd, följde det en massa med sjösystem, det är Djursjön är det en som heter, och nu hittar jag inte namnen på dem. Och sen gömde de sig i ett sommarställe, för den ena killen kom uppifrån trakten där och körde in i ett garage, och där låg de när polisen snurrade runt. Men på vägen dit så slängde de i en plastpåse den här revolvern tillsammans med ammunitionen. Vad vi sen mer har gjort, det är ju självklart att vi gör en kollisionsundersökning hur länge den här revolvern skulle ha slängts i den här sjön 1983. Och vi har sen fått uppgifter att den här skulle ha varit uppe och valsat den här revolvern och hamnat där igen. Så kan jag säga. Och det är kanske inte, jag har ju nästan sagt så här i medierna. Men det gjorde att vi väntade ivrigt och spänt på det här resultatet ifrån Kollisionsinstitutet, och resultatet kan jag inte berätta. Men vi har provskjutit den både på Bundeskriminalamt, dit jag har varit nere till i Wiesbaden, och jag har varit över till FBI, och det var också en kul grej för att få tillstånd. Jag kunde inte lägga den här i en resväska som sen skulle försvinna, så jag var tvungen att ta den som handbagage tillsammans med ammunition. Och det var ingen lätt match. Jag kan bara nämna att det tog mig, nu kände jag den dåvarande koncernsäkerhetschefen på SAS väldigt, väldigt väl, för genom flygolyckor som jag har deltagit i och jobbat med. Så jag ringde honom och han sa, det här är omöjligt, sa han. Men jag ska se om det är möjligt, så ska vi försöka hjälpa dem. Själv flög jag ner till vår liaison i Köpenhamn på på FBI, drog storyn för honom. Han sa att FBI skjuter aldrig provskjutet, aldrig ett vapen som redan är provskjutet, för det hade provskjutet utav SKL. Men sa han, möjligen då bara för att det är ett statsministermord, jag ska höra mig för, sa han. Så ringde han dagen eller två dagar efteråt och sa att de har gett klartecken på FBI. Och nu är ju nästa problem, och nu ska kunna flyga till USA med det här vapnet och ammunitionen. Men efter ett antal, för att det här är inte bara att tro att man ska passera en säkerhetskontroll. Flygbesättningarna, vi flög från Stockholm, Köpenhamn, Köpenhamn, Washington DC. Luftfartsverken ska ge klartecken. Säkerhetskontrollerna ska ge klartecken. Hela flygbesättningen ska ge klartecken. Och det här är ingen lätt match faktiskt. För sen skulle polisen i Danmark möta upp vid gaten, ta mitt handbagage. Sen skulle jag få igen den när jag steg ombord på flighten till USA. Och där fick jag ju gå in till kapten givetvis, och för han ställde en massa frågor. Och flygvärdiner, alla visste ju om att vid min sida, där låg det en revolver med Smith & Wesson 357 Magnum med ammunition som var skjutduglig dessutom. Så att, men det gick ju bra. Så att det är inte bara en sak, för man får egentligen inte flyga in mer än FBI-agenter med vapen i luftrummet över USA efter 9/11. Sen kommer Homeland Security in i bilden. Det är alltså deras nya säkerhetsorganisation för terrorismen. De ska ge klartecken. Det var en enorm apparat. Men det är genomfört i vilket fall, och vi får väl se vart det här i slutändan tar vägen. Vi är inte klara med det riktigt än. Sen finns det faktiskt andra vapen som kan ha varit mordvapnet, men i stort sett är de uteslutna. Och det är Sturm Ryger heter den, Eskordin heter en annan, Liama, Ruby, Kastner och Turus. Det är väl i stort sett. Sen kan man fråga sig, vad gör vi snart 25 år efter? Och jag kan väl säga att vi håller på nu sista snart året med att förbereda att arkivera den här utredningen. Sista gången jag var uppe och drog där för justitieministern, dåvarande justitieministern ska jag säga, Thomas Bodström, så ställde, för jag hade, det var ju i samband med 20 år då efter mordet. Det var Agneta Bridberg och Kerstin Skarp och jag som var där. Egentligen skulle det vara 2 timmar, men det blev hela förmiddagen, för han ställde in alla andra möten. Han blev fascinerad och ville lyssna på det här. En utav skälen är väl att han är god vän med Joakim Palme kanske, jag vet inte. Men hur som helst så ställde jag frågan, kommer Palmemordet att bli preskriberat? Vi hade fått den frågan utav medierna, och då hade jag ju hela Europas medierna på mig i 3 veckor tror jag, stort sett från morgon och till kväll. Och då sa han, det ska du veta Stig, sa han, att Palmemordet kommer aldrig att bli preskriberat. Det är full politisk enighet i den frågan, och det är alltså ja, 3 år sedan drygt. Och då sa jag, kan jag hälsa medierna det? Du kan hälsa ifrån mig att jag har sagt det, sa han. Så det gjorde jag, och han fick rätt faktiskt. 1 juli nästa år så tas preskriptionen på mord bort, och det kommer att verka retroaktivt. Vi har förberett på så sätt att vi trodde att vi kunde lämna över det här till Riksarkivet. Och jag hade suttit i möten med bland annat deltagare från Riksarkivet, där jag har sagt att ni måste räkna med att anställa minst 5 jurister. För att när det här blir släppt, alltså preskriptionen träder i kraft. För vi var ju inte säkra förrän bara för en kort tid sedan att det skulle tas bort preskriptionen. Så visste jag att det var, skulle bli som att släppa på liksom en, ta bort en propp ifrån en flaska. Det skulle bara spruta folk som skulle ha ut den här utredningen. Men det finns ett problem med det här som jag väl kunde se i det här skedet. Vi har flera olika sekretess. Även om man tar bort förundersökningssekretessen så har man tredjepersonssekretess. Det är om jag hörs och berättar någonting om Thomas. Det är ett skydd emot tredje person i ett förhör. Då måste man sekretessprövare. Det. Stor del av det här berör rikets säkerhet som finns i utredningen. Det är 70 års sekretess på det. Och sen har man 70 års sekretess på rikets relation med andra länder. Så det är inte helt lätt att hantera. Nu försvinner ju den här problematiken med att man tar bort preskriptionen. Så nu får vi väl se. Men vi har nått i stort sett vad jag vill påstå vägs ända i den här utredningen. Vi har fått in mycket material faktiskt emot, hur ska man säga, det har varit mycket, det har varit många turer som har varit i utredningen, och mycket har vi fått fram emot, om Christer Pettersson sista 2 åren kan jag säga. Jag kan inte peka på någon, för att jag menar, jag är helt objektiv i det här, men en person är fälld för det, men man ska alltid komma ihåg att den personen är friad också. Vi står nog där tror jag, och vi har gjort många analyser på den här utredningen faktiskt. Det är hur mycket som helst, men de personer nu som fortfarande är knutna till utredningen, huvuddelen av dem jobbar med andra brott, grova brott på Rikskriminalen. Väldigt många håller på med helikopterrånet nu. Men vi är 3-4 stycken kvar som jobbar med det som vi behöver att göra nu in i det sista. Jag får se, jag kommer kanske att göra en form av avslutning på det här när jag är klar med det sista som vi bedömer vi måste göra. Och det blir i början på året faktiskt. Men kanske jag kommer att göra en officiell avrundning på något sätt och försöka visa ungefär vart vi står. Och det är ingen lätt uppgift, och det är en väldigt grannlaga uppgift faktiskt. Sen går det inte, i och med att preskriptionen försvinner, så det är klart, kommer det in information, måste det alltid finnas folk som sköter det här, tar hand om tips. Det är inte bara med någon månad sedan som vi satte in en stöt faktiskt, där en advokat kontaktade mig och berättade om att en av hennes klienter hade avlidit, och att den klienten under flera års tid, det är en mycket känd advokat, har berättat om att han var med, och han var med i mordet på Olof Palme. Och det föranleder ju att vi är tvungna att göra en form av husrannsakan helt naturligt. För att se om vi hittar brev, avskedsbrev eller vad som helst som skulle kunna ha styrkt en sån historia. Jag kan säga att det gjorde vi inte, så att, men det visar liksom att det poppar upp sak efter sak så här lång tid efteråt faktiskt. Men som en sammanfattning, så det har inte varit en enkel resa, men det har varit samtidigt väldigt bitvis intressant faktiskt. Man får ju en inblick i mycket och mycket problematik, för det hela samhället det faktiskt finns i den här utredningen, precis allt egentligen. Och som man tänker på hur det var vid den här tiden, man gjorde piltavlor, ritade nidbilder på Olof Palme och sålde. Jag menar, det var ett riktigt hat i stora grupper i samhället emot honom faktiskt som statsminister. Det har varit mycket att titta på genom åren, det kan jag säga. Är det någon fråga?
Jag får fråga.
Ja.
Den här svängen med Aschberg och Christer Pettersson, när han var i duvad, han hade Christer för några år.
Jag kommer ihåg det, men jag var inte involverad.
Nej.
Nej.
Vad var det skulle då påverka en utredning på något sätt? För det var en ganska märklig historia i tv.
Ja, det har väl varit mycket märkligt kring hela både utredningen och just Christer Pettersson faktiskt.
När Aschberg skulle fått någon speciell relation till Christer Pettersson, han skulle erkänna.
Jag tror du kan ge ett svar på det.
Ja, alltså TV3 gav ju Christer Pettersson månadslön för att han skulle ställa upp när de ropade på honom, så att det finns väl ingen trovärdighet i det. Tyvärr. Stig, jag har en fråga också.
Ja.
Du, farliga frågor. Vet. Nej, jag tänker just det här med Christer Pettersson. Han är ju både dömd och frigiven. Det är ju han som är dömd och han som är frigiven. Vad betyder det för utredningen? Alltså jag kan säga, det är många poliser som är övertygade om att det var han.
Ja, det är klart att det här är ju ett väldigt... Om man tänker vad jag sa här förut, att vi har två kulor som är väldigt dåligt skick, kan jag säga. Sen har vi ett huvudvittne som står, håller vår armkrok med den som blir mördad. Står mindre än en meter ifrån mördaren. Som pekar ut och är 100% säker på att det var Christer Pettersson. Sist jag diskuterade någonting omkring det här, då satt jag uppe på TV1 tror jag med Joakim Palme, och vi satt och väntade på att vi skulle in och bli intervjuade, och då sa han, det skulle veta Stig, sa han, att min mor är totalt 100% säker på att det var hon. Och det är klart att då har vi ett vittne som är förbrukat, för hon kan aldrig gå in om det kommer en ny gärningsman. Och då har man en situation som är väldigt, väldigt svår i en utredning alltså. Det är ju bara att konstatera det.
Två frågor egentligen. Det ena, det är Christer Pettersson. Vad kan han ha för skäl att göra detta? Det är det ena. Det andra, det cirkulerar rykten om att det är jävligt stort att se att man ska göra det. Kan du kommentera?
Ted Gärdestad, han var ju felaktigt utpekad för att ha varit uppe i kvarteren vid den här tidpunkten faktiskt. Sen var ju han, hade han kommit in i den här svåra perioden som han var i, och det gjorde ju att han tog det här väldigt, väldigt illa, helt naturligt. Han hade ju gått in i någon rörelse, Hare Krishna heter de var. Och det här gjorde ju att hans namn slogs upp i förening med Palmemordet, och det slutade ju med att han hoppade framför tåget. Väldigt, väldigt tragiskt egentligen.
Har du en fråga till?
Ja, det var Christer Pettersson. Kan man tänka sig att han hade en motiv för att överhuvudtaget göra detta?
Ja, han tyckte inte om Palme, det kan jag veta. Det vet jag ju helt säkert. Alltså, det är helt klart, det gjorde han inte. Sen hade han ju begått ett mord strax innan jul, något år innan, nästan exakt på den här platsen. Men det är inget motiv. Men han hade köpt till sin systerson, tror jag, eller om det var systerdotter, en nallebjörn. Kommer i julruschen som det var, springer på en där och han tappar ner den här björnen på marken. Då sliter han upp en bajonett och hugger ihjäl den här som kom i vägen för honom. Det är inte alls långt ifrån där Olof Palme blev mördad faktiskt. Men det är ju inget motiv eller någonting, men att han har begått ett mord på den här platsen. Sen kan jag med säkerhet säga att han befann sig alldeles i, han var ju den här någonstans i den här omgivningen vid den här tidpunkten. Det råder inget tvivel om. Men därifrån att säga att han är mördare när vi har en domstol som har friat honom, det går ju inte.
Det här med förträngningsmekanismer hos sådana här människor. Han sa ju själv, Christer Pettersson, att han sa så här, det kan mycket väl vara jag som har gjort det, men i så fall kan jag inte komma ihåg det. Vad tror du om det? Alltså, det stöds ju av den här professor Lidberg uppe i Säter.
Jag har aldrig trott på det där faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag håller på med mord, spaningsmord i nästan hela mitt vuxna liv, och jag har aldrig råkat ut för någon som har förträngt minnet. Efter en lång tid så kommer alltid sanningen och minnet tillbaka.
Ja, så det kanske var en del av det där han hade lön för att göra.
Ja.
Ja, det var fler som dog under resan här. Algernon, kommer vi ihåg, va?
Ja.
På vilket sätt hade han med det här att göra?
Han kommer in egentligen i den här vapenaffären, Indien Bofors. För han var ju krigsmaterialinspektör. Och i den här vevan när det varit ifrågasatt att Palme åkte över där, och det här handlar ju om en miljardorder utav haubitsar som skulle gå till Indien, så sänktes priset på ett speciellt sätt. Och jag vet att när jag kom in i Palmeutredningen var jag kontaktad utav Indien, för de ville fortfarande väcka åtal där nere för korruption alltså. Det tystnade så småningom, och nu är det ju faktiskt på gång att eventuellt ska Bofors igen sälja haubitsar ner till Indien. Så vi får se vart det tar vägen där.
Ja. Mm.
Så att det är väl där han kommer in, och sen var det ju en utredning kring honom, för att han blev knuffad. Mycket talade för att det var ett självmord. Han hoppade framför tunnelbanetåget i Stockholm.
Mm. Det är ganska många som gör det.
Ja, precis, precis. Så man vet ju inte, men det var ingenting som tydde på att han hade några speciella problem i alla fall.
Nej. Men det är märkligt ändå, så många som har försvunnit ut i kulissen så att säga.
Ja, genom så tiden. Är det. Så är det.
Men det är klart, det är en stor grej. Du säger att det är den största polisutredningen. Ja, i hela världen.
Faktiskt är det, för det är granskningskommissionen. De tittar på det, de kom fram till att det fanns tre utredningar i världen som var stora och ungefär kanske vid den tidpunkten lika stora. Och det var ju mordet på John F. Kennedy, och sen har ni The Lockerbie-incident. Mordet på drygt 270 människor i planet som sprängdes. Och sen den här. Jag tror idag så är det nog ingen utredning som kommer i närheten av den här utredningen faktiskt i världen. Lockerbie, jag satt faktiskt i Vancouver och lyssnade under en dag på hela utredningsapparaten kring den genom de som ledde den. Och det är en fantastisk utredning, men att de klarade av den på i alla fall 8-9 år tror jag, så att det är inte alls till närmelsevis, och de var inte alls så många. De var väl upp till 30 tror jag som jobbade. Palmemordet var det 500 poliser första året som jobbade med. Så att
ja. Om du nu, alltså hela ditt jobb har gått ut på att lägga spår åt sidan, eller hur?
Ja, det är ju så det är.
Att avfärda olika påståenden och spår, det är det ni har gjort i många år nu. Och du säger att snart är det slut.
Alltså, det är inte meningsfullt att jobba. Jag skulle kunna ha rest jorden runt och fortsatt sen jag gick in i den här utredningen och stucke. Fort jag kom hem så kunde jag stucka ett varv till runt jorden och prata. Men jag menar, det måste vara meningsfullt det man gör också. Sen är det mycket som har tagit tid. Alla de här privatspanarna har ju tagit en enorm tid. Alltså det går inte att förklara hur jobbigt det här är faktiskt, för att det finns de som har hållit på sedan mordet ägde rum och grävt i den här utredningen och begärt att få ut handlingar. Och så fort det kommer in så måste jag göra en sekretessprövning. För det första måste jag kolla, ingick det i förundersökningen som var offentlig mot Christer Pettersson. Sen måste jag in i utredningen och se, är den utlämnad i något annat, någon annan person? Och när jag konstaterar att det inte så är fallet, då måste jag ändå göra en sekretessprövning och se om det är något som jag ska ta bort och kan släppa ut en del av det. Säger jag då nej, så skickar jag det, jag tänker speciellt på en person utan att namnge honom. Då kommer det med vändande fax, för jag har medvetet skickat brev med mottagningsbevis, bara för att ställa till lite problem. Det är ett sätt att försöka fördröja processen i vilket fall. Då kommer det med vändande fax, som det var tidigare nu, och där är vi fortfarande därifrån. Överklagande, vill ha ett myndighetsbeslut, då måste jag upp och dra det för chefsjuristen som formulerar ett myndighetsbeslut. Så fort han har nekat, eller hon som det är nu, så kommer det tillbaka med vändande fax, överklagande i kammarrätten. När de avslår, då är det överklagande till regeringsrätten, och ibland har det gått upp till justitieministern. Så har det pågått, alltså det här har jag levt med sedan jag gick in för 13 år sedan, och dessförinnan har det pågått på samma sätt. Och då kan man se hur det här, alltså jag menar ibland har jag känt man så uppläst, när de kräver att få ut 100 förhör. Och man är skyldig att hantera det här också samtidigt. När man parallellt har 1000 saker att göra, så ska man in i det. Ibland har jag 7 man som har suttit bara och gått igenom material i dagar alltså. Så idiotiskt kan det bli med en sekretesslagstiftning som blir för... Den är inte tänkt för sådana människor och sådana situationer i vilket fall. Även om offentligheten är väldigt viktig.
Ja, jag tänkte ändå så att om det blir så att ni liksom har kommit till vägs ände som du sa. Mm. Hur kommer det att kännas då, tror du?
Ja, vi kommer ju aldrig till vägs ände i och med att det inte blir någon preskription. Och det kommer alltid att finnas jobb att göra. Men man måste skilja på vad som är väsentligt och inte väsentligt. Man kan inte jobba bara för att jobba, det skulle liksom...
Så i verkligheten så kommer du att fortsätta?
Ja, det vet jag inte faktiskt. Det beror väl alldeles på för att... Men min tanke är i alla fall att göra en avrundning någonstans första kvartalet. Sen får vi se vart det tar vägen.
Mm. Ja, du
jag måste ha många med mig. Jag tror att Kerstin Skarp kommer att vara med på den här kanten så vi får se.
Mm. Det är ett rymningsförsök du gör eller?
Nej, då, absolut inte. Men jag har i och för sig försökt att få ett andra jobb för att hur den är så har det har varit tungt i perioder det här jobbet. Mm. Det kan jag minst sagt säga.
Mm.
Men det är inte så lätt och jag förstår det för att det är inte lätt. Det går inte att sätta sig in i den här utredningen. Jag menar, det finns ingen som kan göra det. Det är omöjligt alltså.
Mm. Hur är det? Kommer det släppa någon gång? Kommer du någonsin att kunna berätta någonting vidare? Eller
är det? Det är nog väldigt svårt med tanke på att jag menar, jag lever ju inte när sekretessen en gång tas bort ifrån den här utredningen.
Nej.
I sin helhet.
Jag menar, inte med någon säkerhet i alla fall.
Nej, det, nej. Det är väl inte så.
Nej, så gamla blir vi inte.
Det är nog inte så.
Men det känns inte det lite frustrerande sådär?
Det är klart, ja, när jag gick in och tog det här jobbet med viss tvekan i alla fall så trodde jag väl ändå på en chans att kunna lösa det, men jag visste inte svårigheterna och jag kunde kanske inte förstå riktigt hur komplext det var.
Nej.
Så är det bara.
Så är det bara, ja. Är det... Ja.
Ja, det är väldigt svårt för att vissa saker är inte helt klara om man säger... Vissa saker tyder på att det är en ensam person som gör det. Men sen har du, det finns frågetecken. Och det är lite grann vad jag nämnde förut, walkie-talkie-männen som finns. Jag själv var en av dem som vid den här tidpunkten när jag var inlånad. Tittade på den här delen och hörde en del av de här, eller rättare sagt alla. Som hade uppgifter att lämna om walkie-talkie-män. Och det finns ett par där som jag stör mig på faktiskt än idag. Och det går inte att ändra på det. Så att det är omöjligt att ge ett riktigt, riktigt svar förrän man har en lösning på ärendet.
När du säger att du stör, då menar du att det inte är riktigt utklarat?
Nej, alltså det är uppgifter som är lämnade som känns störande liksom. För att man ska komma ihåg den här tiden, det fanns mobiltelefoner. Men det var inte många och de såg ut som tegelstenar. Jag vet, jag hade en själv på riksmord som vi hade. Man fick nästan ner den i... Knappt ner den i bagageluckan, den var stor alltså.
Mm, men det fanns ju... Det fanns ju B70 och annan utrustning från Ericsson som polisen hade.
Jo då, det fanns det. Men att det fanns det. Men jag måste säga att jag har svårt att ta på för att vi har verkligen lagt ner själen på och titta på dem. Det var pågick knarkspaningar i centrala Stockholm på den här tidpunkten. Och det var så, jag menar det här är också sånt som är offentligt känt faktiskt, även om det inte har blivit så mycket snack kring det. Men det var ju så att de bröt en timme innan den här lördagskvällen. Hade de inte gjort det så hade de stått längs flyktvägen, mördarens flyktväg, faktiskt inte alls långt ifrån mordplatsen, men de bröt för de tyckte inte det var meningsfullt att jobba vidare och drog därifrån. Alla de här hördes givetvis och är noggrant hörda. Och jag kan inte se så mycket svagheter i det här faktiskt, för att alla som på något sätt när det gäller poliser, det har vi verkligen för att skydda vår egen rygg grävt ordentligt. Kan jag säga.
Mm. Ja, jag kan inte påstå att ni måste hitta på frågor nu, för jag tror inte att vi... Det är nog inte sista gången som du är här.
Jag vet inte.
Nej, vi hittar nog på något sätt att få dig komma hit igen. Men det är ett bra tillfälle att ställa frågor nu.
Jag kan. Ni måste förstå liksom att det här är ju att skumma på ytan. Det här är nästan 25 års jobb med så många hundra människor som har jobbat. Nu har vi de sista åren inte varit mer än 12-13 som helst. Men det produceras mycket och har producerats mycket genom åren. Det här är ett skummande på ytan på de mest, hur ska man säga, sådana saker som har stuckit upp i den här utredningen. Och även om jag medvetet har gått förbi en hel del, så är det faktiskt, det här är svensk historia och kommer att vara det. Det inser jag. Att sen jag är borta sedan 200 år så kommer det att sitta folk och titta på det här. Och barnen läser om det i skolböckerna som om Gustav III och Ankarström och den här historien.
Ja. Du ställer dig i raden där. Gustav III Ankarström och
Stig. Ja. Ja, det är väl så.
Ja, men då ska vi tacka Stig för idag. Det gör vi.
Tack så mycket. Tack själva.